Hejsan alla lyssnare och välkommen till avsnitt 173 av podcasten En präst och en mammut. Ja, det är jag som är mammut och det är du som är präst.
Ja, det får vi väl lov att tycka i alla fall, att det är så det ligger till. Vi ska nog inte byta roller kanske. Jag har aldrig provat på att vara mammut.
Det är inte lätt.
Det somliga då har det lite värre än andra kan jag tänka mig.
Ja. Men du, jag har faktiskt... De håller ju på där. Och försöker få fram en ny mammut. De har kommit lite längre.
Jaha.
Jag hörde om det. Då har de hittat en sån här gammal historia då. Infryst. Och så ska de korsa den.
En gammal historia infryst.
Nej, en sån gammal mammutbit då. Eller DNA-rest. Och så ska de korsa det med en elefant. Och sen i nästa led ska de korsa den... elefantmammuten, men ja, och så vidare. Så till slut ska man ha en ren mammut.
Ja, alltså när jag satt och funderade på den här podden för 5 minuter sedan så kunde jag inte föreställa mig att det här skulle vara inledningen. Men ja, det låter ju lite hoppingivande.
Precis, det kan ju vi tycka. Behöver världen det?
En mammut? Nej, det är tveksamt. Alltså, det räcker med nej, men om alltså, nej.
Ska vi hålla på med
ja, sånt? Mera så faktiskt, om man ska vara lite seriös. Ja. Så, ska vi göra det? Om djur har dött ut. Och vi kan ju, vad kommer här näst? Det blir typ Jurassic Park. Där med
ja, men där är vi ganska nära liksom. Det. Liksom,
ja, jag tycker det. Sätt. Jag tycker det. Och då vet vi hur en mammut reagerar i olika situationer. Alltså, vi har ändå fått en del uppfattningar, vad heter det, kunskap. Uh-huh. Om hur de djur vi känner beter sig. Hur vet vi att det inte blir en sån här Jurassic Park-grej när mammuten går lös och löper amok där på Skansen. Eller var den finns någonstans.
Ja. Ja. Ska den finnas där?
Nej, det tror jag inte att den ska. Nej, jag tror inte där. Så att det
tar... Nej, jag tror att... jag vet inte. Om det är där vi ska lägga vår tid och energi. Och inte kunde... vi då, men människa.
Nej, jag tänker personligen inte se till att försöka få fram en till mammut. Om det nu gick att klona dig...
Ja.
Så att det blev 2 mammut. Mm. Skulle du tycka att det var någon mening med det ibland? Att du kunde vara på 2 ställen samtidigt? Eller skulle du vara ännu mer stressad ändå? Och skulle den ha samma...
Men alltså, ska det... Vad det sista du sa?
Ja, jag skulle den ha samma tanke.
Alltså, ja, det är den som är intressant.
Funkar som en person då? Eller är det 2 olika som ser likadana ut?
Stökigt.
Ja, nu blev det rörigt. Inte. Nej.
För 2 av mig som är 2 olika personer... Det har jag ju inte så mycket inte nytta av.
Nej, om du än är vägläggare så har inte du så mycket nytta av
nej,
det i dina dagliga
nej, värld, precis. Liksom. För det skulle ju vara att man kan göra dubbelt så mycket.
Ja, just det. Så då skulle det vara en som var exakt som du, men det skulle vara obehagligt också. Ju, att veta att jag undrar vad min dubbelgångare gör just nu.
Ja. Och då skulle jag väl veta det för att vi hade samma hjärna.
Ja, då är det ännu konstigare. Nu håller jag på och leder en... sinnesrogottjänst samtidigt som jag är ute och städar mitt kontor. Nej, det, jag vet inte. Det blev lite science fiction här i inledningen. Ja. Men det är väl, ja, du gillar väl lite superhjältar och sånt där. Så att, det är väl din grej kanske.
Ja, men jag vet inte om det ska bli någon superhjälte för att det fanns 2. Jag vet inte. Nej, jag tror
det är väl lite science fiction i och för sig. Superhjälte.
Alltså när man kan liksom konstruera nya... organ och sånt där.
Mm.
Det är ju gott.
Ja, absolut. Liksom. Ja.
Det är allt som forskning som går framåt där.
Lite äckligt men bra.
Ja, alltså, ja men sådär.
Om du kan ett hjärta och växa, det är lite äckligt.
Men det är bra, skriva ut liksom. Ett nytt hjärta som är friskt.
Ja, men ja det visst, är bra, absolut. Alltså. Absolut.
Men att skapa och klona...
Nej, för vad har vi rätt att göra med skapelsen egentligen?
Ja.
Att rädda en utrotningshotad art, det måste man väl ändå tycka att men det här är ganska bra.
Ja.
Men att återuppliva en eller liksom verkligen manipulera med skapelsen, göra då kloner till exempel. Så, för det finns ju, även om det inte finns just dig, men det finns ju djur, det har gjorts på djur, man klonar djur och så.
Mm.
Och då är det ju, är det bra? Ska vi vara inne och rota i det här? Eller är det bara en gammal förutfattad eller gammal mening att man liksom vi får inte göra det Gud gör. Vi gör ju så mycket annat som Gud gjorde förr, eller på att säga.
Som har tagit över ansvaret för mig.
Nej, inte riktigt så.
Men nej, jag vet inte. Jag tänker, jag tror jag landar där. Organ, sånt som kan liksom forskning hjälpa utrotningshotade arter att fortleva om det är av godo.
Mm.
För det kan ju finnas, det finns kanske en poäng med att det inte finns några mammutar längre.
Eller precis, det var det jag var lite inne
på. Sniglar, eller tiglar.
De är farliga.
Ja. Ja. Små och snabba. Nej, men jag vet inte. Det var väl då de skulle funnits och inte nu. Ja.
Men om du så här, om det var så att...
det fan... kan ju ingenting om det här och
poäng. Nej, verkligen inte. Alla ormar
ja.
Har dött ut. Det finns en orm kvar
ja.
I världen. Och... det finns möjlighet att i laboratorium framställa fler ormar. Skulle du tycka att det var tillrådligt att framställa fler ormar då?
Nej, men
äckliga, det är väl... stora, ja, feta ormar.
Ja, bamsingar. Ja. Som ska bo hemma hos mig. Nej, nej, men det vill ju inte jag få till dem. Men det är kanske inte rätt person heller. För det finns ju, alltså, det finns ju andra som inte har gillat andra saker som har försökt utrota det.
Ja, just det. Ja, och, ja, verkligen.
Ja,
verkligen.
Om vi då ska dra det till mänskligheten, någon som tycker att...
ska vi göra oss till Gud? Liksom, ja. Bestämma att det här...
Nu tror så det är nog bäst att jag inte får bestämma det med ormarna, tänker jag.
Ja, just det. Och det för finns ju grejer som jag inte heller ska bestämma.
Det hade ju varit skönt att slippa dem så för min egen del.
Ja.
Men de
ja.
Fyller ju säkert någon funktion.
Ja, de gör väl det. Någonting.
Råttor eller någonting som är bra. Jag vet ja, inte. Nej. Vad heter det? Det var en kul grej du taggade mig i.
Ja, det var ju den här att någonting man går och klagar över att det är kallt och att ansiktet fryser och vad det är så här. Och varför bor jag här? Och sen så är nästa bild en galen orm som attackerar någon dörr. Eller
ja,
någon,
som är på väg in.
På väg in. Ja,
stor svart.
Därför
bor jag i det här landet. Ja, det är en bra påminnelse när man gnäller.
Ja.
Ja, hur vi lämnar det där med kloning och sånt.
På något vis känns det som att vi kommer inte så mycket längre.
Nej, vi kan inte så mycket om det och det är nog bra att vi inte bestämmer av över det.
Vad man ska vara där, så det är nog tur att inte enskilda människor bestämmer så mycket över det där. Mm. Då, för skulle tänka att du sätter bestämmanderätten över vilka djur som ska få leva, sätter man i händerna på Donald Trump till exempel, så skulle jag känna att nej, då skulle jag hellre vilja att det var många som var med om det här beslutet om vilka som vi ska utrota och inte.
Utdöda djurminister Kjell Deller.
Ja, just det.
Ska ansvara för miljarderna som ska läggas på att
återuppliva utdöda djur.
Ja, ja.
Ja. Nej, jag avsäger mig den rollen faktiskt.
Jag avsäger den rollen. Men det kanske... Nej, vi släpper det. Vi går vidare. Ja, vi går... Ja. Hur har du det?
Jo, jag har det väl rätt så bra, tycker jag.
Alltså, när ska vi få in... sköna poddstolen. Nu sitter vi på ditt kontor idag.
Ja, just det.
Det var länge sedan. Det var
väldigt länge sedan. Ja.
Det gjorde vi i lindan.
Ja, och sen har jag suttit här med Maria några gånger. Ja. Men annars...
Och vi har varit här någon gång. Det har hänt så. Men det är ju lika osköna poddstolen.
Ja, verkligen. Jag vet inte. Men hur ska poddstolen vara konstruerade? Det måste ju vara framåtlutade poddstolar. Jag har aldrig sett någon framåtlutad stol.
Med säkerhetsbälte på eller något. Alla stolar i kyrkan... Nej, inte alla. Men alla ställen där vi hamnar, för det vi vill ha lite härligt och då är det någon bord och sådär. Då är det någon form av samtalssituation där man ska...
Ja, just det.
Och då ska vi luta sig tillbaka i de här sköna.
Ja, det är
det. Det är inte att vi inte har en... Vi delar ju mic-funktion.
Så egentligen är det vi skulle ha en mikrofon där det var två enheter. Så vi sitter med varsitt headset eller något och pratar.
Ja, då kan man luta sig
tillbaka. Då kan du luta oss tillbaka. Då kan vi sitta i vad som helst. Kan du ligga ner och podda till det? Att det kanske skulle höras i och för sig.
Annars får vi sitta... Det var också helt tråkigt. Men vi har likadant ofunktionabla, oergonomiska poddstolar.
Mm. Och det var tur att vi sa det, för att annars hade ingen vetat att vi satt här böjda som ostbågar.
Nej, idag igen ju. Nej. Att de ska tycka synd om oss.
Ja, precis.
Känna för
Pillerpodden brukar vi prata om att vi gör ibland.
Ja.
Den här, när vi klagar över våra
krämpor.
Precis. Jag har inga krämpor just nu.
Nej, skönt.
Men där kom hjärtinfarkten. Nej, så var det inte. Utan det är rätt så lugnt faktiskt.
Ja, men du har det bra.
Jag har det bra. Hur har du dig själv?
Jo, men det...
Du verkar lite grann fnissig sådär idag. Så att jag gissar att du är ganska trött.
Jag är lite trött idag. Och mycket på mitt bord. Men jag är ändå alltid redo för att göra en podd.
Ja, just det.
Det är roligt att få stanna upp lite i vardagen. Och prata om någonting... annat, och jag tänkte säga någonting som är på riktigt, och det gör vi ju ibland, men ibland jag tycker det är gott. Jag fick möjligheten igår. Det är ju gott i vårt arbete att ibland så får man de här glimtarna av djupdykning.
Mm.
Och jag hamnade ett samtal med ett par stycken om vad synd betyder.
Okay.
Både kyrkvan och icke-kyrkvan och Och ja, det var en härlig diskussion, men att jag vart igen påmind om hur viktigt det är med språkbruket. Alltså att det ordet synd för den som inte är kyrkvan betyder ingenting. Alltså det är ett konstigt begrepp. Den här människan var dessutom yngre och har inte med sig då kanske från... Alltså en äldre person kan ändå ha en relation till ordet för att kyrkan hade en större påverkan då. Det här är en yngre person. Och visste liksom inte, men vad betyder det?
Ja.
Och så kom vi in på, tycker jag var en intressant fråga. Vi säger så att... Ja, men Gud, Jesus dog för våra synders skull.
Mm.
Och så frågar den personen, varför? Vad är det för synder den tog på sig? Vi fortsätter ju synd i alla fall. Någonting åt det hållet. Det var en intressant fråga. Liksom.
Och det är därför delvis som jag försöker undvika använda just ordet synd. För att som du säger, de yngre eller utanför kyrkan, de har ingen uppfattning egentligen om vad synd betyder. Nej. Och många kanske som är ändå, kanske inte de som går i kyrkan regelbundet nu, men som ändå har någon sorts kyrklig vana. Där är ordet lite för belastat istället. Ja. Att det är tungt, så här, synd. Ja, det vet man hur det är när man kommer till kyrkan. Ska man bekänna sina synder och tala om hur syndig och dålig man är. Och, så här. Och för mig är det inte så. Alltså, jag tänker ju inte att det är ett sånt. Men ordet kan vara lite stötande bara i sig. Antingen stötande eller inte ett sägande. Så att det är bättre att formulera sig på andra sätt tycker jag än säga just synd.
Ja, men det är viktigt att påminna sig om kyrkiskan när vi möter dem som inte är i kyrkan. Du är ju någon form av expert på det där, att predika till den icke-församlingsvane. Men det behöver vi hela tiden leva efter och påminna oss om. Vad betyder de här orden egentligen?
Och det betyder inte nödvändigtvis att vi inte ska använda vårt, för det är ju ett fackspråk på ett sätt.
Ja.
Det ska vi använda, men man måste också kunna dels använda annat språk, men också förklara det språk vi har. Och förklara vad menar vi med det här egentligen.
Ja, man kan men det är ju likadant som... Fast där, alltså jag jämställer inte hur viktigt det är, men häng med här. Att när man går till en läkare, och ibland när man träffar någon... Det här är min upplevelse då. Någon som kanske är lite yngre och ny, och den slänger sig väldigt mycket med ett fackspråk som gör att man blir... när man går därifrån. Okej. Vad hände där? Vad är det jag litar av? Ja. Nej, men så, jag förstår ju inte det här. Medan då också, det behöver ju inte stämma med min upplevelse, när man träffat någon lite mer äldre läkare kanske som har hittat ett väg att kommunicera så att man förstår. Liksom.
Ja, just det.
För jag är helt ointresserad av latinska eller läkartermer.
Ja, som man ändå inte fattar liksom. Och det där finns
jag tänker att det, på det sättet kan man överföra det till vår värld.
Ja, visst.
Sen är det inte lika viktigt om folk går från en gudstjänst och har fattat sig om du går från ett läkarbesök.
Alltså, nej, så såklart inte.
Men
det där är ju också, det finns ju en annan likhet där också. Eller egentligen att när så här, man tror ofta så här, man säger att ja, men yngre präster, de är väl mer lättsamma och lättare att göra med så i vår värld då. Och det är inte självklart att det är så.
Nej.
För att det är många som dels kanske, det vet jag inte, men det skulle jag kunna tänka mig att det kanske är så att en del som är väldigt unga och nya kanske gömmer sig lite grann bakom det teologiska, eller kyrkiskan helt enkelt då. För att man inte riktigt har landat kanske på olika
ställen. Nej, inte omvandlat det till
nej, så det har inte blivit sitt eget och sitt vanliga. Men och sen också att man, ja, det är inte självklart att man är mera konservativ för att man är gammal, utan det kan snarare ibland vara tvärtom. Vi brukar ju skoja om det och säga att de mest konservativa i konfirmandsammanhang är ju ledarna.
Mm.
Konfirmandledarna. Vi ska göra det på det här sättet som vi brukar göra. Liksom, så ska det vara. Självklart väldigt generaliserande.
Men visst är det så. Men
det är inte så att prästen är konservativ och ungdomsledarna vill ändra på allt. Det brukar inte vara så det fungerar ofta. Utan, och samma med äldre och yngre präster. Det finns många äldre präster som är väldigt öppna för nya idéer och tankar och sätt att formulera sig och så. Och många yngre som inte är det. Så att,
absolut.
Det kanske går i cykler på något vis också det där, tänker jag. Att man under en period, så, för det har jag varit inne på förut, att när jag utbildade mig för 13, 14, 15 sådär, när jag var inne i utbildningsfasen år sedan, så var det ett absolut nej att stå i predikstolen. Nej, det gör ni står inte i predikstolen, för att det ges bilden av den här gamla myndighetskyrkan och överhetskyrkan där prästen står uppifrån och ser ner på folk och dundrar liksom om helvetets eldar och sådär. Så att för mig är det helt otänkbart egentligen att ställa mig i en gammaldags predikstol och i en gammal kyrka som är uppe i luften så att säga. Den här predikstolen på golvet, den ambon, den använder jag ju då och då. Mm. Inte ofta, men jag använder den. Men ställa mig upp i en predikstol, det har hänt en gång på 13 år.
Mm.
Men sen så har tiden gått så att de yngre som har kommit ut efter mig, de har inte alls den där, utan där, de står gärna i predikstolen av praktiska skäl. Man syns bäst så. Mm. Man behöver inte för det fick vi lära oss, ni behöver inte det för ni hörs ändå. Och det gör man ju, för den tanken från början med att man ska stå högst upp var ju att det skulle höras och synas.
Akustiken, ja.
Men det behövs inte längre i och med att vi har en ljudanläggning. Men däremot så syns man inte. Det vissa kyrkor, bland annat är den äldsta kyrkan som vi har i den här församlingen. Står man nere på golvet så syns man inte. Man ser första bänkraderna ser oss, den som står där framme. Mm. Ingen annan ser något egentligen. Och då finns det ju en anledning att stå i predikstolen. Så då är ju inte han, det är självklart inte tal om någon överhetskyrka eller ingen av de präster jag har sett som står där och dundrar och ropar åt folk att de brinner snart, utan det är en rent praktisk ordning. Men jag har svårt för det, jag kan inte själv. Alltså.
Men det fick ju du med dig från utbildningen och då sitter ju det kvar.
Precis, och det är det jag menar, det går i cykler liksom. För jag, de som utbildade samtidigt som jag, de fick lära sig att vi ska inte stå i predikstolen. Sen de som kom några år senare har inte fått lära sig det, utan kanske tvärtom att jag går upp där och står och så syns man. Nej, inte vet jag vad de har fått lära sig, men att det är inte
nej, och det handlar
konstant på något vis.
Också en upplevelse jag har, baserat inte på så många men på några stycken, att många nya examinerade präster vill ju följa handboken till punkt och pricka. Mm. Och det ska ni ju alla göra liksom.
Men det ska så, vi, det, absolut.
Och det hänger ju på det där också. Att ja, men det är så här jag har lärt mig. Och jag, innan man har satt om det, så kan man säga, när man gjort om omsatt det till sin egen liksom, och fått en erfarenhet och en trygghet, det är klart att då lutar man sig mot det där då, så att säga.
Ja, just det.
Jag vet ju när jag bara hade läst klart pedagogik, ja, men då gick jag också så här står det i boken, så att säga. Ja, så här det, säger den här, nu kommer inte ens ihåg, men då kunde man ju de där gamla stora pedagoger, deras modeller, och då vill säga, men det är så här ska vara, sen hittar man ju sin väg så att säga.
Ja, just det. Och då har man ju det här i grunden, men att man sen utformar det på.
Exakt. Så det är ju inte konstigt.
Nej, precis.
Ja, hur hamnade vi där?
Ja, det vet jag inte. Och sen när vi ska skriva namn på det här avsnittet kommer inte komma ihåg vad vi har pratat om. För det är nästan alltid så. Ja. Eller när vi ska göra någon film eller så. Jag pratar om idag? Nej, jag vet
inte. Ingen som vet.
I regel så tycker jag att det är intressant. Jag överlåter åt lyssnarna att avgöra om de tycker det. Men jag tycker att det är intressant. Men vad vi har sagt sen, det är väldigt svårt ibland att komma ihåg. Det var återigen en sån här metareflektion. Ja. Mitt i podden så recenserade
redaktionsmöte. Ja, vi tog en liten
Det är ju nästan sant det som vi säger, att det här är enda gången vi pratar med varandra. Och det är ju lite så också. Därför tar vi redaktionsmötena för öppen mikrofon.
Liksom. Vi vill aldrig bränna någon guld, så vi skickar bara korta meddelanden till varandra. Ses vi då? Ja, och så pratar vi inget mer.
Tänkte att du skulle göra det här. Ja, lite så kan det vara någon enstaka gång.
Hörru du, ska vi ta någon artikel?
Ja, men det tar vi. Vi tar väl någon artikel här. Det är en person. Jag ska se om det står vad den personen är för en person. Nej, det står inte.
Vad är min människa?
Jönssonligan. Då ska vi se. Det är en person som skriver i Kyrkans Tidning, en debattartikel. Återinför undervisningen i kristendom. Den här har några veckor på nacken. Mm. Den har legat på tillväxt kan man säga. Under jul- och nyårshelgen går många människor i vårt land i kyrkan för att delta i det traditionella firandet av Kristi födelse. Kyrkorna är alltid fint utsmyckade under julen. Prästen och kantorn har ofta vid denna tid också hjälp av skönsjungande kyrkokörer. Jag uppskattar mycket att jag inte har glömt någon julsalm sedan skoltiden och konfirmationen. Det gör gudstjänsten givetvis ännu mer intressanta. Jag tänker i detta sammanhang med glädje tillbaka på den tid vi hade kristendomsundervisning, framförallt i mellanstadiet. Ja, så berättar den här personen då att de hade fått en psalmvers i läxa per månad. Så skulle man lära sig den utan till och så fick man också kunskap om Bibeln, står det. Och det kan vara svårt, men det har han haft igen då efter det här. Och nu vill ju den här personen att vi ska återinföra kristendomsundervisningen i skolan. En yngre släkting nämnde nyligen, egentligen vet vi den yngre generationen inte riktigt varför vi firar jul, påsk, pingst och andra kyrkohögtider. Det är bara fridagar för oss. Och religionsundervisning, men det är inte riktigt samma sak, utan han vill att det ska vara undervisning i kristendom i skolorna. Ja, det är väl kontentan av den här artikeln. Sen så kommer ett svar på den här artikeln.
Jaha, kul.
Jag ska ta det först, så kan vi diskutera sen. Hopplöst att återinföra kristendom på schemat, svarar en kyrkvärd från Umeå som är teologikandidat. Och han säger att det här är ingen bra idé. Inte därför att det inte behövs lära dem kristen tro. Det behövs, menar han då. Men för det första är det hopplöst politiskt att försöka återinföra kristendom som ämne i skolan i en tid där reflexänglar som barnen fått i kyrkan skickas tillbaka. Och 1963 gjordes ett försök att genom en namninsamling rädda ämnet inför skolreformen. Det misslyckades. Och det andra är den här, det är kanske något mer intressant argument. Det verkligt avgörande signalerar kravet dåligt självförtroende hos kyrka och kyrkfolk. Man tror sig inte om att själva kunna förmedla evangelium och lärande om kristen tro. Utan man, ja, därför så vill man att skolan ska göra det då, eftersom kyrkan inte klarar det. Det är den signalerna som sänds, tycker den här kyrkvärlden nu. Ja, så här var två motsatta uppfattningar om det här. Eller båda var överens om att vi behöver lära ut bättre om vad kyrkan står för och vad kristendom är och så. Men man hade olika uppfattningar om det var bra eller dåligt att återinföra kristendomsämnet i skolan.
Jag kan hålla med om att det är viktigt, så. Det kan vi väl enas att det är för dålig koll, för att det är ändå så mycket som den här yngre personen har sagt, att vi vet inte vad de här traditionerna är. Och då kan vi ändå gå in på inte bara kristendomen utan traditionen. Så varför firar vi det här? Och det kan ju alla behöva upplysas oavsett vilken religion du tillhör. I Sverige har vi de här traditionerna, PGA, att det är ett kristet land i grunden och vi gör detta. Fattas mycket kunskap du behöver göra. Men jag håller med, det skulle vara helt omöjligt politiskt få igenom det. Och när vi är ett sånt öppet land, det är vi ju inte på riktigt, men vi sägs ju vara det. Och du på det sättet är det öppet att du får ha den religion du vill, så skulle det heller aldrig gå ihop. Liksom att alla ska tvingas då ha
kristendomsundervisning
oavsett om du är det ena eller det andra, så att säga. Så det känns ju väldigt svårt. Däremot att säga att det ska ge en signal att kyrkan inte har klarat sitt uppdrag, det vet jag inte riktigt. Den aspekten hade inte jag tänkt i alla fall.
Nej, och det hade ju inte jag heller, absolut. Utan det andra är det mer självklara, att det kommer inte att funka. Vi kommer aldrig att få igenom, hur mycket vi än driver på, så kommer vi aldrig någonsin att få igenom det här. Och jag tycker att det funkar inte. I det samhälle vi har nu, och som vi ska ha, så kan vi inte göra på det viset att vi undervisar i en speciell religion. Då, att just den här ska alla... Och jag tycker att det är bra religionsundervisning, att man ska få lära sig. Sen kan man väl kanske diskutera, jag har ingen insyn själv, men i andra hand har jag ju hört att ibland så är kristendomsundervisningen kanske inte jättebra i våra skolor. Så, för att lärarna själva inte är jätteinsatta i det där. Jag har ju själv han har ju varit gäst i podden en gång, en bekant som är, eller en kompis som är lärare. Och han ringde ofta till mig tidigare och frågade, ska jag undervisning i om kristen tro? Liksom, jag har de här frågorna, vad säger du om det? Liksom. För att han hade själv ingen förhållande till den kristna tron. Och så här. Men däremot så kan jag säga att jag saknar, men det kanske är mest nostalgi, det får vi avgöra strax. För när jag gick i skolan, det är ju länge sedan än du gick där, eller ännu längre sedan många av våra lyssnare säkert. Men det är inte 100 år sedan jag gick i skolan. Och då hade vi inför julen, då läste man ju julberättelsen i skolan, och vi fick bygga en krubba. Alltså, vi hade någon sån här sandlåda stående inne i klassrummet där man satt dit en ny pappfigur varje dag så här, fram till jul. Som var en krubba då. Mm. Och det kan jag tycka är lite synd att det har försvunnit helt och hållet. För jag tycker ändå att rent allmänbildningsmässigt så tycker jag ändå att man bör veta vad julen, den kyrkliga julen, handlar om. För som du säger, i grunden är Sverige ett kristet land. Och det är, jag tror inte att det är bra att man glömmer bort traditionen helt och hållet. Nej, men sen får man vi... tro eller inte tro.
Men det då är vi inne med på allmänbildning.
Ja, men lite så i det fallet.
Och det är väl absolut skolans ansvar att ta hand om, så att säga.
Mm.
Men religionsundervisning blir ju ganska så, oavsett vilken religion de är såklart inne på, så blir det ju lite känsla och den lilla, men den faktan som finns där var jättekonstigt. Men du förstår vad jag menar, att menas i konfirmationsundervisningen, det så har vi mycket mer tid och gör det mycket bättre. Där kan vi få med också ett levnadssätt, tänk, känslor.
Ja, där delar man med sig mer av sig själv och sin egen tro.
Liv och tro, än bara det som, ja, det här är den kristendomens grund, så att säga.
Mm, mm.
Så att det blir en väsentlig skillnad där.
Det blir absolut. På samma vis som det var när jag pluggade, så var det så att om man gick på Uppsala universitet, jag hade ju vissa som jag kände då som gick där, eller som jag träffade under vägen. Där är det ju ett lärosäte, alltså det är en läroanstalt, man går dit och lär sig fakta om kristendomen. Medan där mot den skolan jag gick då, teologiska högskolan, och läste samma kurser i princip, där var det ju de flesta lärarna pastorer, eller någon enstaka präst också. Så där de la in sig själva också på samma sätt i det här. Där var ju det var ju en troende miljö liksom, att plugga på den skolan liksom.
Det var en bra instick i det här, för det är en tydlighet.
Det blir annorlunda när man vet att lärarna är med på det här. De kan det här, de lever själva i det här.
Men gör vi ett för dåligt jobb där? Ja, men det kanske vi gör. Jag tror inte att vi gör dåligt jobb när vi väl, om vi nu pratar konfirmander som ligger oss närmast och då i skolåldern, att när vi har dem hos oss, så
där tror jag vi gör ett
riktigt bra jobb. Vi får ju tala mest för dig och mig, det vet vi bäst. Där gör vi ett bra jobb. Vi tar det som ska sägas och gör bra. Och jag tänker mig att de flesta gör det.
Det tror jag också.
Ingen snack om det. Men det är klart att vi når ju inte lika många idag.
Nej.
Och det är ju snarare där då kyrkan misslyckas.
Mm.
Det kan jag tycka att vi gör. De vi når, ja, men de får en bra kristendomsundervisning, men de vi inte når, hur gör vi där liksom?
Mm.
Så på det sättet kan jag hålla med att vi missar målet då, så att säga.
Mm. Mm. Jo, absolut. Och det är ju det hela tiden det dilemmat, hur når vi ut?
Ja, ja.
Visst är det så här att om vi nådde ut bättre, så skulle det fortfarande vara många som sa nej, det här är inget för mig, det här är idioter, det här är dumheter, jag vill absolut inte ha med det att göra. Men jag tror fortfarande att många fler än nu skulle tycka att det var någonting för dem. För jag tror att man har en förutfattad mening om vad kyrkan, eller jag vet det, vi vet alla det, att det finns en förutfattad mening om vad kyrkan är, vad präster är, vad tro är, hur man är när man är kristen och så, som faktiskt stämmer ganska dåligt för det mesta.
Det viktiga är ju att alla får höra budskapet. Det är ju det vi med. Alltså sen du säger att många skulle förkasta det. Ja, men måste vara, då har ju alla fått. Då har vi i alla fall uppfyllt det som den här skribenten vill.
Ja,
att
ja, just ska det. Få höra om det. Ja.
Mm. Vi lämnar det.
Ja, och där vet jag inte om det här på det sätt och vis kanske skulle anknyta till det här.
Jag gillar rubriken. Får se om jag gillar
kyrkan har tappat greppet om att vara allas folkkyrka. Det här är också då en artikel från Kyrkans tidning.
Mm.
Jag är förtroendevald i min församling. Mycket tid och glädje har jag ägnat åt volontärarbetet. Underbart är att få ägna tid åt att träffa människor. Och för den som inte vet, som lyssnar på volontärarbete, så är det ju frivilliga som oftast utan ersättning kommer till kyrkan och hjälper till med saker och ting. Eller hjälper till. De gör saker och ting i kyrkan som kanske annars inte skulle bli gjorda. Att förmedla kärlek och gemenskap. Svenska kyrkan har idag problem med sin identitet och att föra dialog med medlemmarna i församlingen, skriver den här skribenten då. Kyrkan har tappat greppet om att vara allas folkkyrka i sin iver att vara alla religioner till lags. Gudstjänsten med predikan blir försvagad och otydlig. Hänsyn tas till att inte beröra med starka ord som synd och ondska. Gud och Jesus pratas det inte tydligt om eller vilka under vi kan läsa om i Bibeln. Rädsla för att predika evangelium och beröra människor gör att predikan ofta blir avskadad och fattig. Tydlighet fattas och det behövs för att stärka det kristna budskapet. Medlemmar i kyrkan känner ingen tillhörighet och har ingenting att säga till om. Kritik tas inte emot utan avfärdas med att allting är bra, att det finns inga problem. Kommunikation med styrande i kyrkan är uteslutet. Tystnad som följd är vanligt. Ja. Stå, tycker den här personen som skriver detta.
Så lyder skribenten.
Så lyder skribentens ord.
Jag trodde att innehållet skulle vara åt andra hållet. Okay. Jag tycker rubriken blir vilseledande. Kyrkan har tappat greppet om att vara allas folkkyrka. Jag tänkte att jag tänkte att personen tyckte att vi hade nischat in oss. Mm. Att vi inte längre är till för alla, att vi hade blivit för. Men det är så var det inte. Men,
nej, det var precis tvärtom, ja, ska man säga där. Att det, de tycker att vi är för öppna och för öppna mot, ja, andra. Och så påstås vi som...
Det här pratar vi om ganska ofta. Mm. Att det man kan läsa mellan raden är ju en otydlighet.
Ja,
alltså
ja,
att vi inte tar ställning.
Och det kan delvis vara sant. Mm. Visst, absolut, så kan det vara. Vi är ju ibland... för snälla. Ja. Kanske inte det att vi får öppna mot andra religioner, för det är en massa, det sägs ju ibland. Det kan jag nog inte hålla med om, för den kristna kyrkan står för sig, den kristendomen, det kan jag inte. Nej, det, för jag tror inte det finns någon del av vår svenska kyrka som står för något annat än kristendomen.
Nej.
Sen att man har samarbete med andra religioner och så, det tycker jag är helt okej. Okay, det tycker jag man ska ha. Men att vi predikar. Och samma så står att Gud och Jesus pratas det inte tydligt om. Jo, jag tycker nog att det pratas tydligt om Gud och Jesus. Men absolut att det finns en viss otydlighet. Vad står kyrkan för ibland? Och vad är det? Så det, ja, men du är välkommen vad du än tänker och tycker. Mm, mm. Och det är man ju. Men samtidigt så måste kyrkan också vara tydlig med vad vi tänker och tycker. Mm. Och det är klart att vi får inte skämmas för evangeliet som Paulus typ skriver. Men Jag tycker att vi är tydliga när det gäller vad vi tror, vår tro, det här tror vi. Mm, kan det vara för låga trösklar på något sätt då? Nej, jag vet inte. Jag blir lite irriterad på artikeln så.
Mm.
För jag känner inte igen, men jag tycker att det är mycket kritik som kommer fram mot kyrkan om att vi inte är... Vi är inte kyrka, vi är inte kristna. Vi vågar inte tala om Jesus. Alltså, jo, vi är kyrka, vi vågar tala om Jesus. Men samtidigt så absolut, visst kan det finnas en otydlighet ibland också. En snällhet på något vis som är liksom inte bara av godo. Så, utan, ja, kanske ska vara... Ibland kanske vi skulle vara ännu tydligare med vad vi tänker och tycker. Så, ja. Jag kanske säger emot mig själv nu det här, men jag vet inte, för jag... Ja.
Om vi skulle göra upp med vår gamla identitet att vara folkkyrka. Vi är ju inte majoritet längre, va? Utan det är ju...
Mm.
Och det gör ju att... Då kanske vi behöver göra en liten ansiktslyftning och se vad är vi idag för kyrka? Vad vill vi vara till för alla? Det har ju varit det som har varit. Svenska kyrkan är folk och kyrka för alla.
Mm.
Ja, det kanske inte ska vara det. Det kanske är... Då kanske det var lättare att ta ställning i saker och sånt. Och bli mer tydliga. Och kanske i längden skulle vi vinna på det.
Mm.
Om folk tycker att det är otydligt. Ja. Jag tycker att Svenska kyrkan... Till skillnad mot andra är fortfarande en så pass... Kanske vi i kyrkan tycker mer om utanför en samhälls... aktör eller faktor så.
Mm, mm.
Och folkkyrka. Men om det här liksom medlemsantalet fortsätter sjunka, hur lågt ska det sjunka innan vi gör något drastiskt och radikalt åt vår egen syn på oss själva? Liksom?
Ja. Om vi blir tydligare med att säga till exempel att ja, så här ska man tro.
Mm.
Så här läskar man tro, så här tror vi, så här tänker vi. Och kanske säger att ja, du är välkommen att sjunga i kyrkokören, då måste du vara medlem i kyrkan. Eller ja, så tydlig liksom att skärper in eller snävar in lite på vad vi tillåter. Mm. Då, så här.
Mm.
Då skulle vi ju säkert missa en hel del människor. Mm. Men vi skulle säkert också vinna kanske en del andra. Och frågan är, vad vill vi? Mm. Vad är det vi... Vad vill vi göra? Vad vill vi? Vad är det viktigaste eller så? Mm. Vill vi att det så många som möjligt ska komma till kyrkan oavsett skäl? Kanske det är bra.
Det är bra. Väldigt fortsätter, ja.
Vill vi att hur många som möjligt ska komma oavsett skäl? För att ja men det, nej, vi har visserligen ingen, vi kallar inte våra musikgudstjänster för gudstjänster, vi kallar dem för konserter och så har vi ingen präst. Och då kommer ju väldigt många och går i kyrkan för att vara med på konserten. Mm. Men hade det hetat gudstjänst så hade det kanske inte kommit lika många. För då tror man att det är något annat än vad det är. Mm. Är det, ja, okej, okay, då är det öppet. Då tar vi bort en del. Mm. Är det det vi vill? Eller vill vi att de som kommer till kyrkan verkligen ska vara hardcore troende kristna? Så.
Nej, för då, går ut, då har vi ju missat det. Gå ut och göra alla folk, ja, till lärjungar.
Ja, jag vet inte, det är alltid lika svårt det här. Ja. Jag känner ju att lite svensk lagom är bra på något sätt där. Vi ska,
Svenska kyrkan är lagom.
Svenska kyrkan, men är lagom kyrkan. Den är ju lagom kyrkan och det kan ibland vara irriterande, men det kan också vara bra. För att jag tycker också att det är bra att vi har en öppenhet.
Mm.
För vem vet vad som händer, som jag har blivit tillsagt flera gånger av olika personer. Om vi släpper in en som säger sig inte vara troende i vår verksamhet och får delta på alla sätt, vem vet vad som händer med den personen sen? Vem vet vad Gud, på vilket sätt Gud går tillväga när Gud gör folk kristna? Mm. Kanske det är så att man kommer till, som vi hade en, när jag hade min första konfirmandgrupp, så hade vi en ledare. Hon hade kommit in i kyrkan som konfirmand och sagt, jag är satanist, får jag vara med här ändå?
Mm.
Och sen blev hon ungdomsledare i kyrkan för att hon märkte att det var inte satanist hon var. Det var just den grejen som hon mest för att provocera. Men hon var alltså långt ifrån kristen. Men sen blev hon ungdomsledare. Jag har kontakt med henne, en viss kontakt fortfarande. Så ja, hade vi sagt nej, det är inte okej. Okay. Du är satanist, du är inte välkommen här, du kan gå härifrån. Då hade vi missat henne. Och samtidigt så, nej, vi är inte satanister i den här kyrkan, så att din tro får du ha någon annanstans. Vi presenterar vår tro, vi kommer att, du får vara här, men du får inte, liksom, vi är inte intresserade av att du ska försöka övertala oss till din, nej, jag vet inte. Det är väldigt många meningar vi säger som slutar med, jag vet inte, eller det är svårt, men det, vi är väl i branschen på något
sätt. Jo, men vi jobbar ju i Svenska kyrkan, det är ju lagom, vi kan lagom mycket. Nej.
Ja, just vi kan lagom mycket. Ja,
nej, men det är... Nu ska jag använda ett ord. Det är komplext.
Ja.
det är inte helt lätt alltså. De här, men jag tror att vi behöver se oss själva i spegeln. Och så. Vi är inte längre statskyrka. Och det lever fortfarande kvar i mycket av tänket. Och nu är det 90 år, det är 19 år sedan vi skildes.
Ja, ja, just det.
Och det, visst, saker tar tid. Men jag tror att vi behöver liksom redan nu göra en ordentlig tanke. Vad ska vi vara framåt?
Ja.
Så att det inte sitter där. Och sen när vi var ner på 10% tillhörighet, då är vi absolut ingen samhällsaktör.
Nej, liksom. Nej, just det. Just
det. Och då med det ganska låg trovärdighet för att vi inte har så många medlemmar liksom.
Absolut, absolut. För det är klart att en organisation som har ett antal miljoner medlemmar har ju större tyngd i samhällsdebatten än några som har... Ja, vi är 10 stycken som samlas på Sergels torg och demonstrerar mot, inte vet jag,
nedskärning. Och vill vi att alla kommer till kyrkan? Alltså, vad ska hända då?
Rent praktiskt har vi varit inne på att det går ju inte. Nej, vi vill ju inte att alla ska komma till kyrkan.
Eller om alla söker sig till kyrkan som är medlemmar.
Ja, alla, nästa söndag kommer alla kyrkotillhöriga i vår församling och besöker vår kyrka.
30 000 eller nu drar jag till med någonting. Jag tror att det är runt här.
Och det går ju inte. Vi får kanske plats med 200 per kyrka ungefär. Så att,
och öppnar vi alla då så, vi, och så kan vi ha vår kapell. Vi ser att vi kan klämma in 1200 pers då.
Ja,
överallt så. Tjej, vi kan ju åka tidigare också. Men nu, ja.
Då är det 28, vad är det, vi har 28 000 drygt kvar som inte kommer in i kyrkan. Så att nej, det, men vill vi, det är ju en rent praktisk och fysisk sak.
Då skulle man ju bygga en stor hall. Och
ja, det ordnar man väl. Eller man kunde köra på webben eller vad som, jag vet inte. Det kunde man väl lösa. Men vill vi att alla ska komma till kyrkan? Alltså är alla välkomna till kyrkan? Jag skojade lite grann idag, eller skojade lite med en... Jag ska ha en begravning framöver här och de ville ta med sig sin hund.
Mm.
Och jag tänker att för min egen del så tycker jag inte att hundar hör hemma i kyrkorummet, men jag säger alltid ja till det, för jag har gått igenom den här situationen tidigare och det finns inga liksom allergiregler att man får inte. Men hur som helst så sa jag, ja men det går bra.
Mm.
Och sen skrev jag till den ansvariga där i kapellet att jag har lovat att det kommer en hund med. Jag vet ju tidigare att vi har haft våra fyrbenta vänner med, så jag var på han svarade ganska omedelbart att hos oss är alla välkomna oavsett antalet ben. Så här.
Mm.
Och ja, det är, vi, och hundar är väl en sak, men är alla välkomna med sina funderingar och sina, sitt sätt? Och liksom, får alla komma? Den som kommer in hit besöker kyrkan varje helg kanske. Eller inte varje helg, det gör man inte då. I våra verksamheter, går i våra verksamheter hela tiden. Och sen säger jag tror inte på Gud för 5 öre. Jag tycker att det är trevligt att komma hit och träffa folk. Men jag tror inte på Gud, det skulle aldrig falla mig in och gå i en mässa. Vill vi att de ska komma? Svaret är ja.
Ja, det tänker vi, för att vi tänker att det ändå händer någonting i den människan.
Ja, och det är mellanmänskliga möten. Alltså ja. Man träffar varandra och i och med det så tror jag att Gud finns där också.
Ja.
Gud finns inte bara i kyrkan på söndag klockan 11, såklart. Nej. Men ska vi anpassa oss efter dem eller ska vi, när vi gör, man vill, kanske vi är överens om att ja, vi ska göra vår grej liksom.
Ja, precis, det är där någonstans vi måste landa, att vi får ju inte göra för mycket avkall på vår identitet.
Nej,
vi, det är så inte lätt att vi flyttar oss ett steg och sen har vi, dit kommer vi inte hamna, för det är det som är vår grund, att vi inte firar gudstjänst, men att det blir liksom sekundärt.
Mm.
Att det är viktigare med den här konsertverksamheten som också är jättestor. Om den blir viktigast.
Ja.
Och vi har tagit bort allt med prästlig närvaro eller kyrkliga inslag.
Mm.
Och vi bara har konsertverksamhet för en bra akustik. Som vi också ska ha, men bara det.
Mm.
Var med mig på ordet bara. Då har vi ju missat vårt mål.
Ja vårt visst, uppdrag, absolut. Liksom. Absolut.
Och det sista vi kommer ge upp är väl att fira gudstjänst i för sig, så att det...
Ja, nej, men det, man ställer ju saker på sin spets genom att säga så. Liksom, vad händer? Vad är det viktigaste? Är det, vad ska kyrkan göra?
Ja.
Är det syjunta eller är det mässa?
Mm.
Jag tror att Gud finns, som jag sa, i allra högsta grad i syjuntan också, såklart. Och Gud finns i kyrkan och överallt annat där vi människor är.
Mm.
Och blir det möten mellan människor så blir det också möten med Gud, så tänker jag. Men vi kan ju inte bara göra sånt, utan vi måste också fira gudstjänst, hålla mässor. Alltså,
och sen är det så här, om Svenska kyrkan försvinner så spelar ju inte det någon roll för tron. Alltså tron kommer leva vidare.
Ja,
det
ja.
Har den gjort i alla tider. Och man har under krig så har man firat i någon liten källare i hemlighet när man aldrig varit i förtryck. Görs ju inte bara dåtid utan nutid
också. Ja.
Också. Mm. Hela tiden är det så. Så att det behöver vi inte vara oroliga för. Liksom, att tro.
Nej. Sen kan man ju diskutera i nästa fråga om man vill att Svenska kyrkan ska fortleva som organisation och så. Ja. Där har vi ju, kan man ha olika uppfattning. Vi var ju inne och snudda på det lite grann när vi hade Martin Garlöf som gäst. Och den som har varit tydlig med det är också Kent Wist, prästen, som har skrivit en bok som heter De tillhöriga.
Mm.
Där han ju hävdar, och som han har gjort också i en artikel i DN tror jag det var, att Svenska kyrkan kommer att dö. Det är han alldeles övertygad om. Men däremot så tror han inte att tron kommer att dö.
Nej.
Svenska kyrkan kommer att dö. Om ett visst antal år så kommer inte kyrkan att finnas. Det är han alltså, vår kyrka att finnas. Det är han ganska övertygad om. Och jag tycker inte om det framtidsperspektivet heller. Jag vill att Svenska kyrkan ska finnas om 1000 år också. Men det viktiga på något vis är att Gud finns och att tron finns. Så är det ju. Men, ja.
Det blir ju spännande. Vi har inga planer på att lämna vårt kalla arbete i kyrkan. Så att det är spännande att se.
Ja,
fortsätta resan med kyrkan.
Ja.
Jag vill ju också att Svenska kyrkan är det är en bra grej.
Ja, jag tycker Svenska kyrkan är en bra grej. Då kör vi andakten då.
Ja.
Och då är det så här att... Nej, jag behöver inte prata stockholmska längre. 5:e söndagen efter 13:e dagen. Och rubriken är sådd och skörd.
Jajamän.
Amen. Markus evangelium läser jag ur nu. Så här, Johannes sa till Jesus: mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus sa, hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön. Det här är ju lite, det är också faktiskt anknyter lite.
Ja, det var klart det.
Det var klart det.
Tänk, den här nästa mening kände jag inte igen.
Nej, nu vill jag Jesus tala om att det här anknyter också till en annan text som jag brukar hävda. Nej, men det anknyter lite till det du var inne på nyss här. Mm. För här är ju frågan om att, vad är Jesus ord? Liksom, är det okej att andra som de driver ut demoner i Jesus namn, vi försökte hindra dem eftersom man inte hörde till oss.
Mm.
Kan Gud verka på andra ställen än i kyrkan eller i Jesus, liksom, Jesus kretsen som det här handlar om då? Och Jesus säger att ja, men de gör bra saker, låt dem vara, de får hållas, Gud verkar genom dem också. Där kan jag ju genast koppla till att Gud verkar i syjuntan också på något vis. De hör inte till oss, de hör till oss återvida att de är här i kyrkan, men de hör inte till, ofta inte till gudstjänstbesökarna, men de gör andra saker i kyrkan. Ska vi då hindra dem att vara? Nej, jag tror inte det. Jesus säger att nej.
Nej, för de finns i en kristen gemenskap.
De finns i en kristen gemenskap. Och det är ju så här också, vi har varit inne på förut, att det är ju inte nödvändigtvis så att den som kallar sig kristen gör de bästa kristna handlingarna. Det är ju inte, det följer ju inte med tron på det. Ja, det kan göra det. Förhoppningsvis gör det i allra den bästa av världar. Men det är ju ofta så att kristna människor gör saker som inte bör göras. Och det finns väldigt många goda människor, goda krafter i samhället som gör fantastiska saker som jag påstår gör Guds vilja. Ja. Men som inte är
väldigt
kristna.
Väldigt kristna handlingar
utan att vara kristna. Tar hand om folket,
allt.
Jobbar på härbergen, vad som helst, whatever liksom. Och absolut inte är kristna. Nej, jag tror jag gör det här för att det är en mänsklig handling. Vi ska vara mänskliga mot varandra liksom. Och naturligtvis så tycker jag att de gör Guds vilja. Jag kan inte säga det till dem så att jag tror att du gör Guds vilja. Det kan jag säga, men jag kan inte hävda att de är kristna om de inte är det.
Nej.
Så att säga, eller om de inte säger så bara det. Men
du kan ju viska det.
Tycker, ja.
Du är kristen! Va, Christer? Nej, men det är klart att precis som där så, eller Jesus skulle ju säga det om de här idag också.
Ja, alltså, ja det tror jag absolut. Det absolut.
Hindrar de inte? De gör
de kallar sig inte kristna. Ja, hej. De gör goda saker. Ja, de gör Guds vilja på jorden. Ja. De gör Guds rike på jorden. Liksom. Så ja, så det är en fin och hoppfull text på det sättet tycker jag. Då tänkte jag väl att vi ska sjunga en liten psalm.
Ja, men det tycker jag att du ska få göra.
Ja, och så länge kan ju du tacka Svenska kyrkan i Sollentuna. Medan jag ryggar...
Ska jag göra det?
Ja, gör det.
Ja. Då tackar vi Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är vår samarbetspartner. Och gör denna resa lite enklare. Lite bättre.
Ja, verkligen. Tack så mycket för det. Den varianten har vi aldrig gjort förut. Att vi tackar först och sjunger sen, tror jag. Jag vet inte. Nu ska jag sjunga psalm 89. Nu ska jag... Hej, jag heter Kjell. Nu ska jag sjunga psalm 89. Och den heter Se, jag vill bära ditt budskap, Herre.
Den är fantastisk.
Det är den. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, av hjärtat sjunga ditt lov och pris. Med glädje vill jag ditt ord förkunna, som gör den svage vis. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Jag låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer livet som du oss ger. Som Jesus kom att oss uppenbara, då han till oss steg ner. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Jag låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. Gud, låt oss känna din andes ledning, så att vi vet att din väg vi går. Låt elden brinna i våra hjärtan tills dess vi målet når. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Jag låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske.
Härligt! Den där gillar jag verkligen.
Den är svängig.
Den är bra.
Jag tycker
bra.
Också om den.
Jaha, ja. Kära lyssnare. Kära Kjell, tack för den här veckan.
Tack så mycket själv. Det blev en podd även denna vecka.
Det blev en podd även denna vecka. Vad har vi pratat om idag, om vi ska summera?
Vi har pratat om synd,
ja.
Och vad det kan innebära. Vad det...
Språkbruket
i kyrkan.
Mm.
Vi har talat om folkkyrkan. Vill vi vara en folkkyrka, en öppen folkkyrka?
Precis.
Och kan man återinföra kristendomen
i skolan?
Och vi kommer fram till att nej, det går inte.
Det går inte.
Så fick vi sammanfatta detta.
Hörrni, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!